Podplay.
Till alla flickor vi har försakat. Ja, det är avsnitt nummer 94. Det är ofrånkomligt på 94 och inte minnas tillbaka till fotbollssommaren 94.
Nej, så är det. Och jag måste bara flika in där att jag brukar faktiskt göra en grej när jag tänker på det här. När jag gör inflygningar till Stockholm, när jag landar från Luleå eller Malmö eller vad som helst, så brukar jag sätta igång Jungleland-låten, den som är i VM-krönikan 94. Sätter jag den i lurarna så har jag den hela inflygningen från Stockholm till Stockholm, och så känner man sig som en bronshjälte där.
Gör det varje gång alltså?
Nej, jag gör inte det varje gång, men jag har gjort det någon gång och det liksom ryser till hela kroppen, ja, bara man hör låten.
Det ska fan jag göra också, den är riktigt, 94. Ett av de starkaste VM-minnena, det är ju festen i Rålambshovsparken när SVT intervjuar Martin Dahlins mamma som inte var Martin Dahlins mamma.
Du skulle faktiskt kunna ha varit på plats på den festen där i Rålambshovsparken.
Nej, jag skulle kunna ha varit det, men jag var nere i Spanien då, så jag tittade på, eller var på semester nere i Spanien just vid den tiden, men jag såg i efterhand just den intervjun, klassiker. Men, tillbaka till hockeyn, nummer 94, vad tänker du på då?
Ja, då tänker jag på alla de stackars spelarna som missade OS-guld 94 och VM-bronset 94. Vi har Sebastian Hartman, e-sportsprofilen i Timrå, Linus Karlsson, Skellefteås skarpskytt, och Henrik Kingen Larsson i BIK Karlskoga, och sist men inte minst har vi Joakim Hed från Tierp Hockey.
Såklart, jag trodde du skulle glömma Jocke Hede. Jag var rädd för det, men jag hade honom i bakfickan utifall att Erik Kako HV-fostrade Ryan Stoa, och såklart guldhjälten i Växjö, Joel Persson. Men du, natten till lördag, Svensson, vad gjorde du då?
Ja, då satte jag mig framför tvn och hade gåshud i nästan 2 timmar.
Ja, men helt allvarligt. Vi plockar upp direkt Stefan Hansson, en trogen lyssnare som ska få inleda den här podden. Mäktig ceremoni för Henke i fredags. Han har blivit bland Sveriges största genom tiderna. Hur ser det respektive topp 5-lista ut vad gäller Sveriges bästa spelare genom tiderna? Får Sam nu plats på din lista, Svensson? Men du, vi väntar lite med listan. Vi måste bara hugga tag i det stoltaste vi hade i Sverige, skulle jag vilja säga, den gångna helgen. Henrik Lundqvist.
Ja, Henrik Lundqvist, vi kan väl vara överens om att han är en av de absolut största svenska hockeyspelarna vi har haft genom tiderna.
Definitivt. Alltså, det jag kände när jag satt och tittade på den här hyllningen, det var liksom en hyllning, alltså, såklart till Henrik Lundqvist, men också till svensk hockey, till hockeyn. Det här är det vi står för, det är vår Henrik Lundqvist. Förstår du vad jag menar? Det var så jäkla coolt. Och det är visst, det är jätteballt att bli hyllad i NHL eller i SHL. Men i New York, han har alltså liksom gjort New York till sin stad. Det är så mäktigt.
Och alla de som satt där bakom också, det visar ju också hur mäktigt det är att bli hyllad i Rangers.
Men hur coolt var det inte att Joel Lundqvist, kaptenernas kapten i SHL, fick svinga en jäkla bägare med Mr. Captain himself, Mark Messier.
Ja, vi kan nog anta att det blir en och annan, till och med mer än en där. Men du, om vi tar frågan där från Stefan, Henrik Lundqvist. Jag känner så här att om vi ska ta de bästa svenska spelarna, så tycker jag att det finns två som sticker ut klart mest. Och det är Niklas Lidström och Peter Forsberg. Anledningen är att de har vunnit Stanley Cup. De har vunnit Forsberg vunnit VM-guld och OS-guld. Lidström har inte vunnit VM, vad jag vet.
Jo,
va? Eller vann, han 91, va?
91 eller 92 var han med och vann där.
Det bevisar ju bara att han ska vara en av de största. Alla Norris Trophy, alla NHL han har haft, och för den personen han är också Lidström, och den personligheten Forsberg är, som med den vinnarskallen han har, allting. De två tycker jag är helt outstanding. Jag vet inte vad du säger om det.
Jag vill ju in med Mats Sundin i den i hatten också. Och nu klart, man är ju färgad av det som har varit en gång i helgen, men alltså Lundqvist, vi måste liksom börja prata om honom som en topp tre. För mig har alltid topp tre varit just Foppa, Lidas, Sundin. Men jag vet inte om Henke ska börja ta sig in på den topp tre-listan nu.
Men när man pratar om det här så har vi en tendens att faktiskt glömma bort en spelare, och det är faktiskt Henrik Zetterberg.
Ja, han, det är ju det liksom. Han var ju en era där han var väldigt bra under lång tid. Och hans styrka var att han var bra på allting. Han var ju lika bra, om kanske till och med bättre defensivt än offensivt. Vilket gjorde att han ofta matchades mot motståndarnas bästa kedjor. Det gick ju sin tur ut lite över poängproduktionen, även om den var jävligt bra.
Nej, men han var ledande spelare i ett bra Detroit under flera år. Det är han och Datsyuk som jag symboliserar med en 10-årsperiod i Detroit efter Iserman-tiden, om vi säger så.
Bröderna Sedin ska ju nämnas också, såklart, med tanke på vad de har gjort och liksom den resan de hade i NHL. Jag bodde i USA när de tog sig in i NHL, och de var lite hånade inledningsvis och verkligen slog ju alla på fingrarna både 3 och 4 gånger. De var ju grymma. Men topp 5 då. Topp 5. Börje Salming.
Ja, men okej, okay, vänta. Börje Salming, han är ju långt före min tid. Det jag kan reflektera över när det gäller Salming är att han är liksom, han bröt is för svenskar i NHL. Men, och det är ju det han har blivit stor på. Det är ju inte för att han har vunnit en massa, men det är ju den här storheten han har i Toronto liksom. Alltså det är ju hockeymäckat i världen, så att säga.
Precis, du blir ju inte så stor i liksom hockeyns huvudstad om du inte har gjort något väldigt bra. Han är liksom före min tid också, men det man har sett och läst och hört honom, just för den anledningen, han bröt isen. Han fick ju ta mer stryk än alla andra som har liksom Sundin, Foppas generation. Den har ju liksom, Börje stod ju upp för dem och visade att svenska kan vara tuff också.
Om jag får säga min topp 5 då, så säger jag Lidström, Forsberg, 1-2, väl vilket. Och sen så kommer Sundin, Henrik Lundqvist och Börje Salming. Och så kort därefter är det Zetterberg och Sedin då.
Ja, men då är vi rätt, det är vi rätt lika faktiskt. Jag vet inte vad Henrik Zetterberg skulle gjort annorlunda i sin karriär faktiskt på att ta sig in på listan. Men han är ju precis... Jag kör ju alltid med bubblare. Jag älskar bubblare på listor, för om man hängslen och livren på, då får man väl ändå säga att Henrik Zetterberg, Daniel och Henrik Sedin är de ultimata bubblarna. Precis på gränsen till att ta sig in på topp 5.
Det visar också hur bra hockeyspelare vi har haft i Sverige när sådana världspresterande spelare inte tar sig in på topp 5.
Ja, det är ju mäktigt. Alltså, nej, jag är så stolt. Och jag var så stolt i lördags. Och jag bara tänkte, tänk på Henrik Lundqvist, mamma och pappa som sitter där på isen i Madison Square Garden, the most famous arena in the world, och ser sin son. Du har Joel vid sidan, de har ju Joel och Henrik har en syrra också, men liksom få dela den där tillsammans hela familjen och se bara stoltheten i deras ögon, då kunde inte jag hålla tillbaka tårarna.
Dick Axelsson, han får nog aldrig sin tröja upphängd i NHL eller vad det nu är. Han kanske får den upphängd i Djurgården med tanke på det han har kommit in med här nu och verkligen spridit en glädje i den föreningen.
Ja, och det är väl kanske att han får tröjan hissad i omklädningsrummet för just den personen han är. Men Djurgården, vilket ras i lördags. Alltså, sett över hela säsongen så var det deras näst sämsta prestation om man tittar på gamescore, alltså man tittar på expected goals för eller emot. De hade en match uppe i Luleå, det var de väldigt skadedrabbade i november när man förlorade med 7-0. Den här matchen, jag tycker Örebro är ju så överlägsna och Djurgården var så fruktansvärt dåliga. Det var nästan på gränsen till att det var pinsamt dåligt.
Om vi går över till Örebro, då vi kan ta vid Djurgården senare. Men Örebro, det som har hänt här nu sedan de har kommit tillbaka, de har slagit Rögle, de har slagit Djurgården, de har slagit Oskarshamn, och det har varit ganska övertygande alla gånger.
Riktigt bra har det varit. Nu ser du ju snabbt det går i tabellen också. Nu är de i hugg på topp 6 helt plötsligt efter de här 3 matcherna. Och det som jag tyckte var starkt av dem efter det här uppehållet, komma tillbaka. Visst, man kan säga Rögle var lite skadeskjutna, några skador och någon Sund var avstängd och det var någon sjukdomar hit och dit. Absolut, det går att skylla, eller går att liksom hitta en förklaring till allting. Men de är ruggigt stabila i den matchen. De är lika så mot Djurgården. De är dominanta från i stort sett matchminut 1. Och Oskarshamn som ändå, visserligen Oskarshamn är inte lika bra borta som hemma, men liksom man stänger igen helt och hållet. Det är ju faktiskt imponerande. Nu är man med i racet helt plötsligt om topp 6, vilket för ett tag sedan kändes som att fan, det kan bli tufft.
Abols, Linus Öberg, Kovac, Emil Larsson gjorde första målet på 13 matcher.
Salomäki har gjort mål nu den gången i veckan också. Efter, jag tror han gjorde mål i september för, och så gjorde han mål i, mot Djurgården och även mot Rögle dessförinnan.
Det innebär ju att Örebro plötsligt är ett hot att räkna med. Jag hade ju nästan känsla, hade de torskat lite matcher här nu direkt när de kom tillbaka, så hade man känt, oj, nu kan de kanske bli lite indragna. Så små marginaler är det.
Ja, det som är charmen och det, liksom det jobbiga med den här tabellen, att det går ju vruggigt snabbt neråt när du torskar lite som Örebro gjorde. Men går det att snabbt uppåt när man börjar vinna de här matcherna? Och kan man fortsätta spela på det här sättet som man gjort med tuffhet, rejält egen zon, vänder spelet, man är snabba i sina omställningar, spetsiga. Nu sticker ju Abos, han hade alltså 14 mållösa matcher, gjorde mål mot Djurgården, han gjorde mål också dessförinnan mot Rögle, liksom jättebra. Men nu sticker ju han för OS, nu är han liksom, känns ju han formtoppad. Så tappar man honom, tappar man en del i den första kedjan som har varit så bra för honom med Kovacs och Öberg.
Kort intryck av Nick Halloran, vad tycker du?
Bra. Jag tycker han har kommit in med bra energi. Funkar bra också tycker jag med Leo Karlsson när han spelar med honom. Känns som att två rätt vassa, snabba, vrida och vända typ av spelare. Så Halloran har gjort det bra. Sen ska det klaras av och hållas över tid också. Men då har man ju fått en, liksom, en situation där man... där man faktiskt har konkurrens i laget, att Poisten är inte ens ombytt, för det är inte ens en konkurrens för någon annan.
Men kan man inte bara skicka honom då, Poisten nu, om det nu visar sig att han inte håller det måttet?
Det är klart man ska. Alltså det är den bästa av världen, är det bara skicka honom direkt och hoppas att någon tar över kontraktet, eller att, ja, jag ska inte sitta och säga att man ska frysa ut en spelare, men hoppas att man kan hitta någon som ändå liksom vill ju ta det kontraktet. Och det är rätt svårt nu att få ett finskt lag att göra det med tanke på att KL har stängt sitt transferfönster.
Men det skulle inte kunna vara något av bottenlagen, Timrå eller Malmö eller Djurgården, som skulle kunna ta över honom?
Jag tror att det är svårt när han har liksom kommit in så fel i SHL. Det är klart, får man honom bara resten av den här säsongen, en liksom låg, att det inte är så hög kostnad på det, men måste man liksom släpa det kontraktet nästa år också, då blir det tufft. Det skulle kunna vara ett bottenlagsvärvning. Jag har svårt att se att Timrå skulle plocka innan, för de har ändå Åberg, de har Ratti, Hartman, Löke som ligger långt, långt före en sån som Poistinen på högersidan.
Men skulle det kunna vara något allsvenskt topplag som plockar in honom då?
Ja, men det är frågan om han själv är beredd att gå ner till Hockeyallsvenskan. Men det är klart att där skulle det kunna finnas. Men respekt också för att summorna som man måste punga upp då, för det är liksom inget gratis kontrakt han har. Och ska Örebro släppa honom, så vet jag inte hur mycket de är beredda att stå kvar med lön själv också.
När det gäller Silja och Örebro så kan jag berätta att de kommer att plocka in en tredje keeper här. Det kommer ju de flesta SHL-lagen att göra här mot slutet. Jag hör att de verkar vara överens med BIK Karlskogas Marcus Hellgren Smed, som skrev nytt kontrakt i veckan som gick här, och att han ska vara namngiven så att säga i Örebro.
Gör det här ont hos dig när Örebro tar tre raka segrar, eller liksom, känner du bara...
Jag njuter, för det innebär att man får höra den här hymnen längre i slutspelet kanske.
Ja, härligt, härligt. Nej, men det var kul för tabellen, för liksom stundsen lite för Örebro som behövde det där. Vi lovade att vi skulle gå tillbaka till Djurgården, det gör vi nu. Och det har ju varit den gångna veckans största snackis. Det är faktum att Joakim Fagervall klev in från Malmös tränarbänk där han fick lämna till Djurgården, en annan bottenkonkurrent. Vi har frågorna, det är så många som har ställt frågorna om Fagervall, om Djurgården och framtiden. Trogna lyssnare som Stefan Nyt, Pasta Rasta, Ribban, CJ, Sydner, dessutom från Johan S. Är det inte Johan Svensson? Det är en annan Johan S. Alex Ojala, Håkan Enkvits, Mats Jonsson, Lord JP och Lars Friberg. Ja, du hör, det är rätt många som är intresserade av Djurgårdens framtid och det faktum att Fagervall tagit över, säger du?
Ja, men Fagervall, det är en alltså som person en lugn och trygg person. Han ledde ju ett Malmö som låg sist i tabellen förra säsongen, tog dem upp till säker mark med sin trygghet i sitt ledarskap och fick laget att må bra av det.
Det är ju just därför han är lösningen enligt mig för Djurgården. Den erfarenheten han har, den tryggheten han har ändå i sitt ledarskap. Sen får han ju såklart mardrömstart. Jag vet själv av erfarenhet att när det kommer in en ny tränare, både kanske man en assisterande tränare eller en tränare utifrån, den tränaren vill komma in och liksom kanske inte säga att förändra allt i spelet, men komma in med små detaljer. Det här, tänk på det här, gör det här. Vilket gör att när man går ut första matchen så sitter ingenting i ryggen, utan man funderar, man tänker. Jag kan säga så här, Djurgården i lördags när de mötte Örebro, deras tröjor var dyngsura av svett. Mer än vad de var i Karlstad. För de åkte skridskor, de kämpade och slet, men helt fel. De var helt ostrukturerade. Vilket man inte var i lördags på samma, eller söndags på samma sätt mot Färjestad. Då var man lite mer strukturerade, lite mer kompakta, återhållsamma, hjälpte varandra över hela isen. Och det är klart, det kan vara en förklaring för mig att det såg ut som det gjorde i lördags. Och ändå styrkan att studsa tillbaka och vinna borta mot formstarka Färjestad.
Men vilken är Djurgårdens nivå nu då? Är det den nivån som de höll i Karlstad på söndagen?
Det är den de ska sikta mot, den typen av nivå. Det är, ska vi säga, ska inte säga lägsta nivå, men därifrån kan man börja bygga på en jämnhet. Och det är klart, man hade två raka segrar, Fagervall kom in, fick den käftsmällen, men då är det ruggigt starkt och studsar tillbaka. Man väljer inte att göra någonting med laget, man ställer Mantas igen. Jag var helt säker på att Salak skulle stå, men de väljer att fortsätta med Mantas, han fick göra en jättebra match. Man väljer att fortsätta med Läckermäki, Axelsson, Eklund fick göra en jättebra match och så vidare.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Nu har ju Djurgården 30 poäng. När de gick tillbaka från det här uppehållet så hade de 22 poäng. Det innebär att de har tagit 8 poäng på de senaste 4 matcherna, vilket är 2,0 per match. Det är ju som ett topplag de har presterat nu. Kan det vara så att de kan verkligen stöka till det för Malmö och Timrå?
Det ska ju till väldigt mycket, så är det ju. Då måste du ju alltså rada upp liksom 3-4 segrar till, för sen kanske du får 2 raka förluster och då känns det som du är tillbaka i hålet igen. Men oavsett vad som händer så är det liksom en här och nu, nästa match, hela tiden se till att få en bättre prestation, bli bättre som lag, bli bättre som grupp, bli tryggare, att man kan lita på varandra över hela banan på isen. Så det är det handlar om. Sen om det betyder att man kliver förbi Timrå eller Malmö, absolut, då får det vara en bonus. Men det handlar fortsatt för mig om att förbereda det här laget för ett kval.
En reflektion också där när det gäller Jocke Fagervalls inträde i båset. Vad gör sådana som Micke Aro och Niklas Falk? Handlar det bara om att vara prestigelösa rakt av i deras läge och bara köpa in sig på situationen? Nu är det Jocke som bestämmer, det är hans ord som gäller och det vi har pratat om, det får vara historia.
Nej, men jag tycker att de får ju en del skit. De har ju inte velat kliva in. Ingen av dem har ju velat kliva in som head coach i Djurgården. Det var en uppgift de var tvungna att ta när Barry valde att lämna. Var på väg att få sparken. Då var de tvungna att ta den rollen. Det gjorde de för Djurgårdens skull. De gjorde inte för sin egen skull eller sin egen karriär. Att Fagervall nu kommer in, det tror jag de två är kanske nästan gladast över av alla. Så att, jag tycker faktiskt inte att skit ska falla på dem. För de har inte kommit till Djurgården med en ambition att jag ska ta över den här skutan. Jag ska sticka någon jävla i ryggen för att ta mig upp och ta mig framåt. Det är två prestigelösa killar som har fått stå och vara headcoach som de inte har velat.
Färjestad har nu spelat 2 matcher i helgen som gick efter, 15 dagars covid-break. Oskarshamn slog dem tillbaka till slut. Det var en ganska seg match och sen så ganska slät match även mot Djurgården. Nu tappar de ju 3 centra till OS. Vad kan vi räkna med från Färjestad här under de närmsta veckorna, tror du?
Oj, ja, det är just det. Alltså fattar du, du tappar Linus Johansson, Rydahl, Dela Rosa. Alltså det är motorn i Färjestad. Det är klart, alltså det är grymt svårt att säga var de kommer landa in i det. Om man som grupp klarar av att hantera det här, kanske prioritera defensiven i en ännu större utsträckning, vad jobbig att möta, och så kommer man få in de spelarna, då kan ju det en jäkla skjuts. Men det jag tänker just kring OS-spelarna, när man kommer hem då från ett OS som ändå får säga är stort, hur mår man mentalt och hur mår man i kroppen? gruppen när man kommer tillbaka i lunken inför ett stundande slutspel. Det är ju flera lag som har det där, men alltså Oskarshamn till exempel, hur känner bröderna Sohorna när de kommer tillbaka efter OS till exempel? Hur mycket energikraft har det tagit?
Och då tänker du både mentalt och fysiskt, va?
Framförallt mentalt skulle jag vilja säga. Just det här att du får slutspel mitt i säsongen där det är liksom vinna eller försvinna är direkt i stort sett, med tanke på att gruppspelet, kort gruppspel och så direkt in i slutspelet. Så att, ja, det ska bli intressant att se också hur drabbade klubbarna kommer bli där efter spelarna väl har kommit hem.
Nu stod ju inte Johan Pennerborn i Färjestads bås på grund av covid i helgen, men hur tror du han har påverkats av det här som nu har kommit ut, att Mitell ska ta över jobbet till nästa säsong? Handlar det bara om att försöka slutföra det på snyggast möjliga sätt för honom, eller går luften ur honom, eller vad tänker du kring det?
Nej, alltså nu handlar det ju om att slutföra åren i Färjestad. Han har varit 5 år som head coach, vilket är lång tid. Han har varit dessförinnan 1 år som assisterande. Han har jobbat i klubbens juniorlag dessförinnan. Så jag menar, klart att killen har ett Färjestads hjärta och vill avsluta och bli ihågkommen som en vinnare. Så han har ju jordens möjlighet att skaffa sig dels möjlighet att gå långt till slutspel och visa upp sig för framtida arbetsgivare.
Vi har fått en fråga från vår trogna lyssnare Henrik Andersson, som på temat här på Mitell. Mitell sägs vara klar för FBK nästa säsong. Hur tror ni FBK kommer att formera tränarstaben då? Oskarshamns assisterande tränare Jeff Jacobs flörtade lite med Färjestad i lördagens Värmlands Folkblad. Och Oliver Karlsson frågar, tankar om Mitell till Färjestad, hur formeras staben runt honom och så vidare? Viktor är även inne på samma sak.
Ja, det är rätt intressant hur man ska göra där. Det jag, alltså nu Mitell kommer, som Aftonbladet avslöjade, då måste han få forma sin ledarstab. Alltså nu är det liksom pusslande med Peter Jakobsson som sparkade Geron och Peter Popovic för ett år sedan, tog in Rodin och så Pressberg. Nu är det Mitell som ska få bestämma vilka assisterande tränare han ska ha. Om de har tillhört Färjestad tidigare, det har noll betydelse. Han ska plocka in de bästa tänkbara som han vill jobba med.
Och då är jag väldigt säker, och jag hör också att Mitell vill ha in Jeff Jakob som har ett utgående kontrakt, och Jeff har ju varit ganska tydlig med att det är hans sociala situation som kommer att påverka ganska mycket, och då tänkte jag direkt att Jeff kommer ju säkert hamna i Leksand nästa säsong med tanke på att Hallberg är på väg där bort, men nu öppnades ju en lucka att Björn Hellqvist ska få jobba med Per Styf igen, så jag tror att det kommer att ske till nästa säsong, vilket gör att Jeff förmodligen har att välja på att jobba med Mitell i Färjestad eller jobba vidare i Oskarshamn. Och då tror jag att han kommer landa i att han hamnar i Färjestad bredvid Mitell, för det är en helt annan resa mellan Borlänge och Karlstad än vad det är mellan Borlänge och Oskarshamn.
Har du exakta du har exakta tider också mellan Borlänge och Karlstad och Borlänge och Oskarshamn, eller?
Google Maps säger att det ska ta 2,5 timme eller något sånt mellan Jakobs hem i Borlänge och Löfbergs arena, så jag tror att sen kväll så kan han säkert plöja den vägen på 2 timmar.
Ja, men alltså och de har ju dessutom jobbat tillsammans tidigare i AIK. Spontant, och ni som har lyssnat på den här podden vet ju att jag högaktar Jakobs för det jobb som han har gjort nu i Oskarshamn. Och den noggrannheten, detaljerna, hur han jobbar med sina kära backar. Det är klart att det vore en drömvärvning. En annan värvning som jag tänker på som man skulle kunna göra. Vad tror du om att plocka in Thomas Pananen om Färjestad skulle göra det? Jag tänker så här, Pananen kommer bli en head coach i SHL vad det lider. På samma sätt som Malmö plockar in Martin Filander för att han skulle få gå bakom Peter Andersson, få lära sig SHL och inte bli bränd direkt. Skulle inte Pananen kunna göra en liknande resa då, kanske med Jakobs och Mitell i Färjestad?
Intressant att ta upp Pananen, för jag sa att vi fick faktiskt en fråga från Ludde Gurka, tror jag.
Ludde Gurka.
Han är trogen, Ludde, så det är klart att vi ska svara på den frågan. Han skrev väl någonting om att han försöker igen, och vi är ju svaga för tjat. Han frågar ju faktiskt vad vi tror om Pananens framtid, vad vi hör där, och det jag hör om Pananen är ju att Västerås gör allt de kan för att han ska fortsätta som head coach där även i framtiden, men att de vet om att det finns lite intresse som lurar från högre ligor.
Ja, och det skulle ju kunna vara, jag förstår att det är flera som är intresserade av en sån som Pannanen, och han kan ju fortsätta bygga, vara med på den resa som Västerås gör, där man har liksom en treårsplan, sponsorer har gått in och det finns ju en rejäl satsning. Jag förstår att den resan lockar också för Pannanen att kunna vara med och plocka upp Västerås som han har verkat och jobbat i så länge.
Ja, men precis. Han har ju trots allt hjärta för klubben. Han är från stan. Det är ju inte så att de har plockat in en tränare utifrån, utan Pannanen lockas ju att fortsätta det här som Daniel Gunnarsson och Johan Gustafsson och de här spelarna är med på nu att de ska göra över ett par år.
Absolut. Det är ett spännande namn. Jakobs, spikar du fast honom i Färjestad, tror du? Är det där han kommer landa in, tror du?
Ja, jag skulle säga att det är 75% sannolikt att han kommer hamna där. Men tanke på att jag vet att Mittell vill ha honom också dit, så kommer han ju säkert hamna där.
Det för ju så oavkortat in på Oskarshamns. Årets succélag. De kommer ju tappa Olofsson, de kommer tappa Cooper. Bröderna Sahorna vet man ju inte mer. Karlqvist, ja han är kvar. Det framgick ju här när han var med på podden att han inte hade någon klausul. Efter sina 23 mål så är det klart att han vore ju hett villebråd för många lag i Europa. Du, Rosdahl vet du inte. Det liksom finns ju en osäkerhet med tanke på Jakobs. Kärnqvist också nämnde ju du där i Sillerummet som du skriver på Expressen till exempel. Men här och nu, vi ska inte blicka framåt. Oskarshamn kommer klara det också. Det har de visat flera gånger. Men vad säger de om Oskarshamn där de är just nu?
Nej, alltså det har vi varit inne på tidigare också. Oskarshamn har ju väldigt mycket luckor att fylla sitt lag. Nu förlängde de med John Dahlström. Jag hörde att det var ett ganska billigt kontrakt. Att han är lojal och uppskattar den tryggheten han har i Oskarshamn. Han hade säkert
kunnat... Men vad är billigt? Vad är billigt då? Alltså, billigt?
Det är klart under medel. Medellön i SHL är ju 112 000. Man ska ha klart för sig att Dahlström gjorde ju ändå, vad var det, 15 mål eller 16?
Ja, 15, 18. Ja, precis någonting sånt. Ja.
Han gjorde väldigt mycket mål. Han gjorde mål på, alltså, som en toppspelare förra säsongen. Så han hade ju säkert kunnat kräma ur lite lön på annat håll. Men kanske landar på 70 000 i månaden, vilket är jättemycket pengar, men för en SHL-spelare är det relativt lite.
Ja, och han har ju, de tror ju fortfarande på honom. Han har ju inte haft den säsongen, den målutvecklingen, men det är klart att när du har de spetsarna högre upp där så blir det ju, alltså, då är det klart att få köpa en roll längre ner i laget. Men det var ändå en häftig duell i söndags. Nu var ändå Abols, Öberg, Kovacs toppkedjan mot Rosdahl, Karlqvist och Olofsson. Och det vann väl någon på nocken då, Örebrokedjan får man säga där. Men sett över säsongen, satan vad bra de har varit. Alltså mot Skellefteå i torsdags där. Då bjöds det på show av Oskarshamns supertrio.
Ja, verkligen. Alltså, och man kan ju egentligen fråga sig var Oskarshamn hade varit om han inte hade fått den utdelningen på den trion som Fröberg faktiskt har fått. För jag såg att Christian Gustafsson på Barometern skrev om deras tydliga hierarki vad gäller poäng. Och det var de tre som låg väldigt högt, 105 poäng. Och sen var det Sahorna Brace-gänget på 70. Och sen var det ett gäng på 35 och så något som låg på 10 poäng eller någonting i den stilen.
Men jag ska säga alltså så här, jag gillar det sättet att man har en leading line, du har en bra andra kedja, att det finns en tydlig hierarki i laget. Det blir tydligt då. De spelarna vet att det mycket hänger på oss. Det betyder inte att tredje eller fjärde ska packa ihop, utan de ska chippa in, de ska jobba, bidra, flytta upp teckningar också, liksom göra viktiga mål och poäng, absolut. Men att du har en leading line, du har en Johan Davidsson-kedja, du har en Jönsson-ligan, du har en Tommy Kallio-kedja, den Tony Mårtensson, de lagen som drivs av en toppkedja. Jag hävdar ju att det är ett av Frölundas kanske problem, att man har fyra breda kedjor. Man har liksom inte en spetsig kedja, utan när du möter Oskarshamn, då får du, oj, nu är de på isen. Du får verkligen se upp när en specifik kedja är på isen.
Men det som är märkligt är ju att där pengarna har lastats på typ Dale Weiss och Johannes Salmonsson, de är ju nere som en fjärde kedja och levererar inte alls efter lönekuvertet, medan Rosdahl och Olofsson och Karlqvist är ju precis tvärtom. Alltså, det var ju inte så de hade byggt sitt lag direkt i Oskarshamn. Man kanske såg dem som en andra, tredje kedja.
Ja, man får ändå ge sportchef Röberg där att han har gjort det jäkligt bra tillsammans med coacherna för ett slagkraftigt lag, minst sagt.
Ja, det har han verkligen. Han tappar ändå Verano inför säsongen och Dale Weiss har inte fallit väl ut. Och Dale Weiss var ju den de lastade mest på, som jag var inne på. Men det är rätt intressant, för jag fick höra här för någon vecka sedan att de kunde landa en kille som har gjort en jäkla massa poäng för Toronto i NHL den här säsongen, som heter Michael Bunting. som har gjort 27 pinnar på 40 matcher i NHL, att han var väldigt nära att tacka ja inför den här säsongen istället för Dale Weiss.
Skämtar du? Han gjorde ju för fan hattrick i NHL för Toronto.
Ja, och vad jag förstår så kunde Oskarshamn värva honom. Han var väldigt sugen på att komma dit.
Va? Ja, jäklar. Ja, det är ju... Snacka om små marginaler. Men vadå, de hade Michael Bunting på bordet.
Ja, absolut. Och han snittade över en poäng per match i AHL förra säsongen. Och alltså, det där är ju en klassspelare. Och vad jag förstod så var han seriöst stugen på att hoppa på det för att komma till Europa.
Ja, det var ju... Alltså, det hade varit en... Han spelade också VM för Kanada i fjol och vann ju guld där med dem och... Jag kollar på hans stats nu, 66 matcher i NHL nu, inklusive den här säsongen då. Det hade ju varit en riktigt bra värmning. Med all respekt för Dale Weiss, men Bunting hade nog varit bra mycket bättre, kan vi säga. En intressant fråga som har dykt upp från Robin RJ. Det är ju trots allt silletiden nu. Vi har transferfönster som stänger snart i svensk hockey. Och då är det du som hetast och bäst, Svensson. Då är den frågan riktad till dig. Det är drygt 2 veckor kvar till transferfönster stänger. Finns det några tecken på att det kommer bli bevärvningsfest jämfört med andra årgångar?
Nej, alltså om man jämför med andra årgångar, om vi tittar tillbaka de senaste 6, 7, 8 åren, så tycker inte jag att det har varit någon direkt hysteri när man har kommit nära deadline, utan den stora värvningsfesten har väl egentligen varit kanske i månadsskiftet januari-februari, och det har ju ändå varit en del värvningar som har rasslat in. Jag menar, Djurgården har ju värvat 6 spelare här den senaste månaden, känns det som. Men det är inte så att det finns något överflöd av spelare, och vi var inne på de här djupspelarna i förra veckan som SHL-klubbarna är på. Där har ju djupt sagt nej än så länge, men jag får ändå indikationer på att ju närmare vi kommer, ju högre buden blir och så vidare, så kommer de inte kunna hålla sig, för de har absolut ingenting att spela för. Så där tror jag att det kommer lite lossning på finska sidan.
Men du, Hockeyallsvenskan då, om man ser lagen där. Jag var ju nere i Västervik och kommenterade en match, och jag var ju lyrisk över Luke Green som gjorde sin fjärde eller femte match då. Han har inte varit riktigt lika bra, men finns det, han borde ju fortsatt kunna dra lite SHL-intresse kring sig, och Västervik har väl varit ganska, eller de har kanske inte tydliga, men de har inte varit rädda för att sälja spelare för att känna en hacka.
Nej, men så är det. Skulle Västervik få ett bud på Luke Green så tror jag de säljer på studs, för att jag tror säkert de kan få ett bud på en kanske 200 000. Då säljer de honom direkt, det tror jag. Och jag tror det är många klubbar som är på jakt efter en back, och det är ju det är den bilden jag får. Vi har ju pratat med alla sportcheferna i veckan som gick här och gjorde en stor sammanställning också som går att läsa på Expressen, där i stort sett de flesta klubbarna sa att ja, men hittar vi en back så slår vi till. Det är väl egentligen bara Frölunda och Luleå som inte är något skrikande behov, kanske Skellefteå också, men det är ju många som är i behov av en back, och då kan det ju kanske bli lite budgivning. Och ju mer desperat man blir, ju närmare det kommer den femte att ska vi inte slå till och ta en back ändå, då tror jag att Västervik kommer få ett bud, och då kommer de att sälja honom.
Hur långt är det mellan Västervik och Linköping? Det är väl inte var det så jäkla långt, 1,5-2 timmar eller?
Ja, ungefär. Det beror på vem som kör.
Luke Green till Linköping. Jag bara slänger ut den där. Linköping behöver ju en back. Jag vet att de har unga backar som kommer upp. Men skulle man kunna få en testa Luke Green resten av säsongen? Ändå har en offensiv uppsida i sig. Varför inte?
Ja, det skulle kunna vara dem. Det skulle kunna vara Rögle. Rögle har gjort affärer med Västervik tidigare. Nu verkar Rögle ha någon annan kanadensisk back på gång. Man vet inte vad som händer. Djurgården kommer ju behöva någon för Tom Nilsson. Malmö kommer kanske behöva någon för alla OS-spelare som är borta. Så att det finns ändå många klubbar som är på jakt efter en back. Växjö har väl ganska dåligt ställt med backar också.
Är det något annat nytt eller något annat hett som är snack inför transfer deadline eller nästa säsong? Har du hört något?
Nej, men det kanske inte så inför transfer deadline. Men Jesper Myrenberg, Vita Hästen, som jag har flaggat för tidigare, att han kommer spela i SHL nästa säsong. Han ska ha gjort klart med en ny klubb till nästa säsong, och han ska vara klar för Linköping som backup till Högberg. Och det innebär ju att David Rautio kommer då att lämna Linköping.
Hugo Hävelid då, brorsan 04, också en supertalang på målvaktssidan. Kommer han då få ut och göra resan i Hockeyallsvenskan då, tror du?
Vi kan väl nästan rita in honom till Mora med tanke på alla Linköpings målvakter som har varit där. Vi har ju Högberg, Engstrand, Jakob Johansson, just vi har Warberg nu. Så att det finns ju en historik mellan Peter Iversen och Linköping.
Ja, det är inte ingen dum spaning. Men du, ett lag, när man sitter och tittar så här på laget, dels i år och vad som kan komma skall för säsongen framöver. Skellefteå AIK. Kan inte de börja skörda de här spelarna som de har skickat ut i världen, börja komma tillbaka nu? Alltså vilka spelare de kan ha på väg hem alltså?
Ja, då tänker du främst på forwardsidan. Om vi backar tillbaka till backsidan så ser jag ju att nu kommer den stora skörden på Vilsby kommer säkert vara kvar ett år till. Jag tycker inte han är redo att sticka över riktigt än, utan han kommer vara som absolut bäst nästa säsong. Du har Måns Forsfjäll. Anton Olsson kommer ju troligtvis att landa där. Du har Elias Salomonsson som kommer upp. Oskar Nilsson har ju ändå skrivit nytt kontrakt och vill ju vinna någonting. Petter Granberg finns det säkert mer att kräva. Ja. Jonathan Puddas är ju där för att han ska vinna saker med Skellefteå. Filip Ros kommer bli ännu bättre. Alltså Skellefteå kommer bli obehagligt svårslagna, även om Gustav Lindvall försvinner till nästa säsong.
Vad har du? Fredén? Ja, han kanske försöker fortsätta där borta i Boston, men Wingeli? Du har ju Oskar Lindberg kanske, Per Lindholm. Liksom,
ja, men Per Lindholm är ju redan inräknad i nästa säsongs trupp med tanke på att han är ju bara utlånad den här säsongen.
Men tänker, han går ju så fruktansvärt bra i KL. Ja, det är klart. Han kan väl banka in i den laguppställningen, men vilket jäkla lag de kommer få då.
Lite roligt med Oskar Lindberg som du tar upp där också, för jag var lite i kontakt med våra OS-reportrar Adam Johansson och Thomas Pettersson var på Arlanda när Skellefteå var där i helgen för att de skulle till Gävle. Och som av en händelse så var ju Oskar Lindberg där samtidigt, och det var förmodligen bara en slump att det var samtidigt som han var där, för jag vet att han skulle åka tillbaka till Moskva i helgen efter att ha varit i Sverige 10 dagar. Men där stod han och pratade, och när han såg Thomas och Adam, då försvann han illa kvickt därifrån.
Han insåg vad det var på vart han det kunde leda där med foto och intervjuer och så.
Ja, så är det ju.
Men Edvard Bergen har en intressant fråga. Hur många i succékedjan med Karlsson, Jonsson och Hugg kommer vi återse i SHL nästa säsong?
Jag tror definitivt att Hugg är kvar en säsong till. Jonsson, han är ju lite äldre, så får han en chans någonstans så tror jag säkert att det kommer att öppnas lite mer spelare i Schweiz bland annat. Jag vet att hans agentfirma har bra ingångar i ett par schweiziska klubbar. Vi har Linus Karlsson där han blev draftad av San Jose Sharks 2018 och blev ju senare, gick ju rättigheterna över till Vancouver Canucks. Och det är 4 år sedan nu, så att han kommer ju signa i sommar med Vancouver. Och jag vet ju att Patrik Alvin gillar honom skarpt som är ny GM i Vancouver.
Det är ju också väldigt stort att vi har en svensk GM, alltså riktig general manager i NHL. Det är sjukt mäktigt faktiskt.
Ja, det är det. Och alltså, jag får ett sånt jävligt bra intryck av Patrik Alvin också som människa när han gör de här intervjuerna med sin dalklingande engelska.
Och så läxanstavla bakom ryggen där hade han också. Det är ändå stolthet var man kommer ifrån. Men tillbaka till den kedjan där. Linus Karlsson. Jag hoppas att han är lika bra omdöme nu som när han valde liksom att vara kvar ett extra år i Hockeyallsvenskan för att kunna, som han själv har sagt, kunna bli den spelaren på SHL-nivå som han var i Hockeyallsvenskan. Kunna vara en produktiv spelare.
Men han är ju redan en produktiv spelare ju.
Ja, men att han väljer att vara det ytterligare ett år för att mogna ytterligare för att kunna sen ta en plats i NHL. För jag tänker, tänk om han skulle spela ett helt år till här hemma. Få den här resan med Skellefteås sätt att träna, sätt att utveckla sina spelare, kunna gå långt i slutspel, spela landslag, kunna vinna och sen åka över. Det hade varit kul att se det. Sen förstår jag själv varit i den läget hur lätt det är att lockas över till Nordamerika.
Ja, för det blir ändå en viss skillnad på om han skriver, för då skriver han ett sånt här 3-årigt entry-level-kontrakt, och det är ju inte som när Fredén hans rättigheter tillhörde ju inte någon så att säga, så Nej. Han hade ju ingenting på att tjäna på att vänta, och han var äldre dessutom.
Ja, precis, samma med Wingeli också liksom. Det var ju så här, lite. Vi hade grymma säsonger. Det här är året vi ska åka. Linus Karlsson är ändå draftad. Kommer kunna signa dem i Vancouver. Bli utlånad första säsongen och få en ytterligare resa. Och jag tror framförallt när det finns en svensk GM. Han, om någon, borde inse det värdet att ha en spelare kvar i en miljö där han utvecklas så jäkla bra.
Men då kan vi ju nästan slå fast att Linus Karlsson kommer att göra på ett liknande sätt som William Eklund gjorde i San Jose den här säsongen. Att han börjar ta den stora kampen där borta i Vancouver och sen får man se vad det leder till.
Ja, absolut. Men samtidigt, jag gillar inte den lösningen heller. Vi ser ju nu på William liksom att det är inte en optimal lösning för honom. Få vara på en plats en hel säsong i lugn och ro och utvecklas. Jag tror på det. Men mycket ska lär sägas dessförinnan. Och framförallt så beror det på vilket typ av slutspel Linus Karlsson kommer visa upp för Skellefteå. Det är där mycket kommer avgöras också.
Om de vinner SM-guld och han gör ett superslutspel och vinner Stefan Liv Memorial Trophy, då är det väl
absolut
bara till sticka.
Så är det ju. Alltså då har han ju satt sig i en position och liksom levererat i ett slutspel. Då kommer han få vara med i ett VM också. Man har presterat på Pontus Holmberg-nivå som i fjol när det ledde hela vägen för Holmberg till landslaget. Så att då är det klart att han hamnar en helt annan dagar.
Exakt. Men du, jäklar vad grinig han var mot Brynäs, Linus Karlsson. Så grinig har jag aldrig sett honom.
Nej, men det var ju en duktig slashing han fick framför mål också. Det får ju inte domarna missa. Jag menar, det är ju precis där allt händer och han får den slashingen. Det är solklar utvisning. Så där förstår jag att han är lack.
Är det en utvisning som skulle kunna föranleda 5 minuter också till och med?
Gräns, ja. Alltså, ja, för slash absolut, det skulle du kunna göra. Men det är garanterat en tvåa. Sen har jag inte liksom nagelfarten och specialstuderat den huruvida det skulle vara en femma. Men det ska vara en garanterad utvisning. Och den, som domare så måste du få med den i matchen.
När Brynäs ledde med 3-1 så satt jag faktiskt och log lite grann när de drog igång Lasse Holm-låten där. För det är ju Jonathan Puddas låt, tycker jag. Det var ju precis som att det var ett hån mot Puddas. Att nu har vi er och så spelar vi Lasse Holm.
Ja, det var helt underbart. Man älskar ju den låten. Man går ju igång och enorm på den. Underbart att höra.
Inte för dålig vinkel, Rudin, och så får han inte heller upp pucken.
Ja, och Brynäs Didier, det känns som det har varit samma Didier som har suttit på den stolen i 30 år. För det är ju precis de låtarna som spelades i slutet på 90-talet när man drar igång cartoons med Witch Doctor och allting. Det får man ju tänka för de här bortaresan man hade som 16-17-åring och man satt och drack hembrett och Fanta Exotisk. Alltså.
Ribban är från Nick Olesen som har en 7 matcher lång måltorka.
Var det så alltså?
Ja, det var
stökig tid.
Ja, men det, stökigt.
Vilken låt. Ja. Alltså, det har varit också när jag hörde den. Det har varit så här, spelas den fortfarande? Alltså, och sen körde de mitt emellan där också Can't Touch This med MC Hammer.
Ja, den är också grym alltså. Det känns ju verkligen som att det är samma Didier. Jag väntar bara på Pom 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 med Magnus Uggla också.
Då har han varvat sin spellista. Ja, vi var ju inne på Jesper Myrenberg, då Vita Hästen, målvakten som ska till Linköping nästa säsong. Men här och nu, de blir där bra hästen alltså. Fan, de klämmer en del bra lag nu.
Ja, det gör de. Och Myrenberg är ju en stor orsak till det också. Mora hade 22-9 i den första perioden och ändå så har Vita Hästen 0-3 efter den perioden. Och
de har ju ett par.
Ja, men de har ju ett par riktigt bra spelare. Den här Richard Marenis som kom in från Kiruna under säsongen. Alltså vilket jäkla fynd han är.
Men skulle det till och med kunna vara en sälja vidare spelare för att, så här är det ju, Vita Hästen har ju en trasslig ekonomi. Fortsätter man att vinna de här matcher och liksom rada upp, då kommer man ju i samband med 15 februari, då kommer man vara på tillräckligt säker mark. Kommer Vita Hästen vara en säljande aktör på transfer deadline?
Ja, pratar man om deras inbitna fans så skulle de skrika och gråta om vi pratar på det här sättet. Men jag tror ju att om du ser det ur ett ekonomiskt perspektiv så tror jag säkert att den här Marenis, om de får någon form av löfte på att han kör nästa säsong också, att man kanske hyr ut honom resten av den här säsongen, eller om man har någon bra back eller något liknande. För importspelarna kommer de inte få så mycket vad gäller det här bidraget man får. Jag tror man får 150.
Utvecklingsbidrag. För det, de innefattas inte på samma sätt där, va?
Nej, man får så att säga bara 150 000 per spelare, medan du kan få 500 000 på en svensk spelare. Så jag tror att Vita Hästen, när Myrenberg går till Linköping, att han är så pass ung och han är svensk, att han får du typ 500 000 för, eller vad det nu är.
Även om han är Linköpingsfostrad sen tidigare.
Exakt, och även om han har kontrakt eller inte. Så att det finns ju, det är ju rätt fördelaktigt för de allsvenska klubbarna när det gäller att de svenska spelarna går vidare. För då blir det, och framförallt om de är yngre då.
Men Hästen, ja, men de är ju ändå överraskade. Jag var ju inför säsongen och förutspådde att det skulle bli ett av kvallagen. Att det är liksom, de kan nog få kvala där nere med Troja. Men så ser det inte ut att bli. Och det har ju varit på så sätt en positiv överraskning.
Ja, och alltså jag ska tillskriva Tony Sabel väldigt mycket där, för jag tycker han har gjort ett grymt jobb under alla år han har varit där. Han har varit ute med de trupperna han har satt ihop. Det har varit 17-18 spelare varenda säsong som försvinner, och han får pussla, han får jaga långt ner bland amerikanska ligorna, ja, för att hitta guldkornen, och han får ändå ihop det, får bra lån från SHL, och ja, alltså jag tror att de kan vara i princip säkra om en 4-5 matcher, då skulle man faktiskt kunna göra av med lite spelare.
Men ett lag som definitivt är säkert och kommer säkert vara topp 4, det är ju BIK Karlskoga, som bara vinner och vinner och vinner mot topplagen. Varit inne på den tidigare i podden, just Karlskogas förmåga att spela bra mot topplag. Man slutar sig inte förvåna över dem direkt.
Nej, så är det. Och som jag varit inne på tidigare också, så tycker jag ändå att det finns en nivå till. En sån som Henrik Larsson, som det är passande som vi pratar om nummer 94 här. Att jag tycker inte han är på alls på den nivån man kan förvänta sig av Henrik Larsson. Han ska vara en absolut toppback i ligan, och det är han ju inte just nu, känner jag.
Nej, men han har ju kommit tillbaka från skada och behöver ju liksom få matcher istid i kroppen, och det är ju, då kan vi ändå snacka ett sparkapital. Sen är det ju, de är inte lika spetsiga offensivt som HV71 eller Modo, eller till viss del Björklöven också, får man ändå säga. Visst, det är Henrik Björklund, Lilja, de är bra gedigna, men de måste ju få leverans från, ja, med Stackestad, den typen av spelare som är kanske andra, tredje, fjärde, som man inte blir som det blev i fjol, ruggigt beroende av en första kedja.
Ja, men det som jag reflekterade över när jag såg matchen mot Modo var ju att Janne Tavi och Kalle Hjelvert, att de verkligen studsade upp och var jättebra, att du fick en helt annan bredd i laget, och det var det som gjorde att man kunde slå Modo.
Ja, och det är ju en nyckel för dem att kunna ha det när de går in i slutspelet, för de kommer nog inte ha den, eller de kommer inte ha den bredden som HV och Björklöven har på framförallt sina forwardsidan, men även backsidan. Så att de är väldigt beroende att inte få några skador, och det är kanske såklart inte någonting man styr över, men de gör det bra år efter år efter år. Det är något imponerande med dem.
Ja, och jag tror de kan bli riktigt obagliga slutspel. Jag ser ju dem och Modo som det klart största hotet mot HV, och så är det ju Västerås och Björklöven kanske strax där bakom.
Men det har väl hänt någonting med Karlskoga också, tycker jag, de senaste åren. Tidigare var det sån här mål, man hade väl någon vag målsättning att gå upp, men nu har man ju liksom, tycker jag, på ett helt annat sätt. Tidigare kanske det var en förhoppning att gå upp. Nu är det väl mer en målsättning att gå upp. Är du med vad jag menar?
Att ja, verkligen. Tidigare, verkligen, att då ville de vara med och jävlas lite, ja,
lite
långt
så,
fram.
Exakt. Busa till det lite, och vi är jobbiga, Bofors och så. Men nu är det, känns det som en mer uttalad målsättning att vi ska vara med och slåss om det. Vi ska gå upp.
Ja, på tal om HV71, och det är många som vill att vi ska kritisera dummarna där ute, att vi är för fega för att göra det, och Västerviks tränare Martin Gudmundsson, han var ju väldigt upprörd där efter matchen som de spelade mot HV borta, och ansåg att de blev väldigt förfördelade. Jag har all respekt för att man har de känslorna, det är klart att man ska väsnas och yttras, men jag stannar ändå vid när han sa stora HV71, att man har den bilden. De ska inte ha den bilden av HV. HV ska inte ha, man ska inte ha den respekten för HV på det sättet. Att man till och med säger stora HV71.
Nej, alltså i Västerviks fall så förstår jag ju det. De har ju precis fått en 500 000 lite drygt för Miles Powell liksom. De kan ju åka jorden runt hela styrelsen och föreningen på grund av att han sålt en spelare. Så det är klart, på så sätt så blir det ju alltså stora. Jag förstår vad du menar.
Alltså, nej, men alltså de ska ju egentligen bara säga vi skiter här, vi ska köra över er, och de hade ju ledningen och sen så de fick ju inga utvisningar med sig. Det är klart jag förstår den irritationen, man kan uttrycka sig hur mycket som helst mot domarna, men inte det här att man ser dem som idoler på det sättet, om jag uttrycker mig grovt så att säga.
Men du, det här med ofta, det är ibland att våga säga någonting om domarna, våga prata om domarna. Jag får ju ofta till mig ibland att jag förstår att du inte säger någonting om domarna, du är anställd av Simor. Men det är inte Simor som anställer en jävla domare. Alltså,
nej, så fall hade du inte Niklas Wikegård varit anställd av Simor.
Nej, precis, visserligen. Men alltså, när du pratar negativt om domarna, ja, men då vågar du säga vad du tycker och tänker, och då vågar, oj, han våga. Men när du berömmer eller kritiserar någon spelare eller gör en bild av någonting eller skriver någonting, ja, men då vågar du inte säga vad du tycker och tänker. Men så fort du kritiserar domarna, oj, han vågar säga vad han tycker och tänker.
Alltså, men jag kritiserar ju domarna i veckan som gick när Luleå mötte Oskarshamn, och det visade sig att jag var helt ute och cyklade.
Ja, du var ute och svingade på Twitter där. Men det är ju en sjuk regel. Jag var glad att jag inte jobbade på den matchen. Och jag var glad att jag har fått se det målet och hur det går till och hur regeln appliceras numera.
Men visste du om regeln då?
Nej, alltså jag hade inte alls fått till med den regeln. Så därför var jag glad att jag satt hemma i lugn och ro. Okej, då hade jag kunnat, för hade jag varit på matchen så hade jag liksom inte förstått någonting. Vilket är ju mitt jobb.
Ja, och för de som inte förstår någonting här nu som lyssnar på det, så var det ju så att Luleå fick ett mål tilldömt för, trots att det var avblåst, man trodde ju att Kanata hade hållit pucken, men det hade han ju inte, utan man blåste och sen så gled den så att säga in i mål efter visslan hade ljudit, och i min bok så var det ju såklart att det inte skulle vara ett mål, men där hade man ju fel igen.
Ja, och den regeln är ny för i år för att man har applicerat då den internationella regelboken, och det är ju, ja, det är väl bara att ta till sig som kritik att det borde man ju ha koll på, och det har jag nu definitivt. Så att det är en på miljoner att det händer i stort sett, så det lär inte hända igen. Men händer det igen i slutspel så kan man i alla fall förmedla vad som är rätt och fel.
Men du, en regel som inte jag riktigt har koll på, eller det har funnits någonting som heter att man får ta 3 eller 4 skär eller vad det har varit innan man genomför en tackling. Mm. Och jag satt och kollade på Björklövens match mot Mora, där Albin Greve, alltså, han skrinar full fart över hela isen. Och sen så glider han precis innan tacklingen, och så sätter han en tackling som jag tycker är hur schysst som helst. Han får, alltså Tyler Nann, han får ju verkligen titta på vad som händer där. Och sen så hade liknande reflektion ser jag i Luleå när Tyrväinen tar ett par skär, mer än de 3-4 eller vad det nu handlar om, och trycker till Brian Cooper. Cooper gnäller inte eller någonting och det blir ingenting av det. Så förmodligen var det ju helt rätt att det blev så. Men vad är det egentligen som gäller med de här skären? För det känns inte som jag riktigt har klart för mig.
Men det är rätt intressant det där, för man har alltid pratat om de här skären. Man får ta max 3 skär. Och det under min karriär så var det som gällde, max 3 skär. Och då gled man in i slutet av tacklingen och så tacklar man. Men det har ju tagits bort för några år sedan. Det finns ju inte den regeln. Utan det är ju man mäter alltså graden av själva våldet i tacklingen. Det är det, om en spelare i en sårbar position eller den typen av saker. Så det är graden av själva våldet. Det är inte längre hur många skär du tar, utan det är återigen alltså våldet och kraften och graden av själva våldet. Så att de här 3 skären har plockats bort för ett gäng år sedan.
Så om man då tar skär över hela isen och glider in, så kan det då anses att det inte är tillräckligt våldsamt?
Nej, och det blir ju en bedömning på isen, och den är ju väldigt svår att göra. Och det var ju den här boardingutvisningen också, med tanke på att, men det vet man ju själv, man skrinade på full fart och så gled man sista skären, eller gled man sista biten och så tacklar man liksom. Och fick man en boarding då så bara, men vad fan, jag glider ju in liksom. Då, ja. Så att just de skären har plockats bort, och graden av själva våldet, nu kan ni den saken.
För någon vecka sedan fick ju Joakim Fagervall sparken från Malmö och det var dags för en tränare att sparkas i Hockeyallsvenskan i helgen, eller två till och med, tre till och med. Det var ju Jörgen Benström, Dennis Bosic och även stackars Stefan Grån som kom in i början av januari. Alltså, ja, jag hoppas att han har återgått till juniorverksamhet, annars var det ju tiderna sämsta att tacka ja till det för att sedan åka ut med huvudet före. Och vi har fått en fråga där från Patrik Andersson och Adam Gunnarsson som tycker att vi ska surra lite om vad Per Holmbergs betydelse blir för Södertälje. Han får med sig Björn Lidström också som han har jobbat med där nere i Visp i Schweiz.
Intressant fråga, Adam Gunnarsson. Han är skribent på Södertäljes svenska fans. Jag har läst några krönikor om honom. Han kan skriva spetsigt. Alltså. Han har inte varit nådig den här säsongen mot sitt Södertälje, kan jag säga.
Med all rätt får man väl ändå säga.
Definitivt, men det var ju bara en tidsfråga att det skulle ske. Man måste göra någonting. Du är ju raka vägen på väg i kval, även om man vände och vann i lördags. Och som tack för det fick ju de sparken, tränarna. Men alltså det är klart att de måste göra någonting. Och få in Hånberg som ändå har verkat i Hockeyallsvenskan, varit med och tagit upp lag. Få med sig Lidström som man har jobbat med i Schweiz. Det är klart att det är en bra lösning för Södertälje, skulle jag vilja säga. En jättebra lösning. Också en lösning som gör att man inte behöver skriva fast tränare ett par säsonger, vilket vanligtvis är fallet när man plockar in dem sent.
Med Stefan Grön, så säger de det då, att han plockas bort också. Hade det inte varit bättre att köra med tre tränare som Grön sen har kommit in relativt färskt i det här?
Ja, det kunde man ju tycka. Samtidigt är det ju Pelle Hånbergs lag nu. Då får ju han styra. Det kan ju kanske vara så att han fattar tycke för Grons där sen framöver. Jag hoppas ju verkligen, som du var inne på, för Grons del att han är tillbaka på J20. Men nu får Hånberg styra upp det där. Och det, han är ett lite rundare, mjukare ledarskap. Se människan. Och i ett krisläge kanske spelarna mår bra av någon som kommer in en ny röst och pratar om hur bra de är och den typen av saker. Sen tror jag också att Hånberg skulle kunna, liksom, han fick en stämpel och var en defensiv tränare i Karlskrona. Men det han gjorde var ju rätta spelet efter materialet. Så det kommer han behöva göra här också. Men jag ser ju i grunden inte Hånberg som en defensiv coach, om du med vad jag menar.
Men det som blir intressant här nu är ju faktiskt att de kommer möta Tingsryd, det första de gör här när de kommer in här på tisdag, tror jag de möts. Och det är ju det laget som är precis ovanför. Den måste de ju egentligen vinna, för vinner Tingsryd den så är det ju för långt upp.
Ja, men det är ju en brutalt viktig match. Och det var kanske därför man gjorde det också. För att få en reaktion och inför matchen på tisdag. Och det är väl bara att hoppas för Södertälje och deras fans att det inte blir samma typ av reaktion som Djurgården fick mot Örebro när man förlorade dem med 7-1.
Ja, det ska inte in för mycket information till spelarna helt enkelt, utan mer det här lugna Pelle Hånberg då.
Precis, den mysiga Hånberg. Vi får se. Men du, en fråga som dök upp här från Johan Andersson. Efter Sannus alla anekdoter från karriären. Jag ser det lite som ett hån att jag är lite självgod och pratar om mig själv. Men jag tar det, Johan. Efter mina anekdoter från karriären, då är det dags att höra Johans väg från småbloggare till storfräsare på kvällstidningen. Vill höra allt om konkurrensen med grönvit sumo och hawk walk med mera.
Ja, det finns säkert hur mycket som helst det här. Jag försöker lyfta upp lite smågrejer emellan. Jag lyfte ju upp det här precis när vi satt och drack hembränt och Fanta Exotisk i minibussar och hade oss. Nej, men det är väl klart att det finns stories från den tiden, men frågan är hur mycket som egentligen är rumsrent.
Men du, jag läste en artikel i Barometern här strax efter jul som publicerades om dig. Då stod det så att du ringde skolan och sa att du inte kunde komma för att du var sjuk.
Mm.
Och då frågade stämmer det? Då frågade läraren, vad är du för sjuk? Vad svarade du då?
Ja, eller om det var skolsköterskan eller vad det var. Jo, men jag har dragit den här storyn, känns som jag har sagt den flera gånger, men att jag sa att jag hade slutspelsfeber, för jag satt på väg till Karlstad för att se en slutspelsmatch. Så att, och det var nog det sista jag gjorde i skolan i hela mitt liv faktiskt.
Ja, den är faktiskt bra. Den är slutspelsfeber. När skolsköterskan måste bli bara så här, det blir aldrig något av den här människan, alltså, herregud.
Nej,
eller?
Förmodligen inte, eller fattar hon inte riktigt vad som hände.
Har du avslöjat vad den skolsköterskan har bytt skola, eller har du haft någon scoop på henne någon gång?
Jag tror inte det. Min skoltid, den var inte vacker. Det fanns klasskamrater som inte ens visste vem jag var. Alltså.
Men jag tänker, har du kontakt med mycket av de här gamla supporter? Fanns det någon sån här relation mellan om ni var i Luleå och drack ni någon öl dagen innan eller efter matchen? Liksom, fanns det någon sån här kärlek mellan de olika supporterfalangen eller supporterklubbarna, eller var det bara hat inom situationstecken?
Nej, absolut inte. Jag skulle säga att det finns rätt många man har kontakt med. Alltså jag menar, tar du en sån som Djurgården Hockey-scout Patrik Hansen, jätteinitierad HV-support en gång i tiden. Han har man en god kontakt med. Han är ju ändå inne i hockeybubblan. Man springer på honom på hovet och då kan man ju tänka efter hur det ser ut för 15 år sedan när han stod på andra sidan i Kinnarps arena till exempel.
Ja, det måste ha varit en rolig tid som varit med om där. Men du är lite reserverad kring anekdoter, hör jag.
Ja, vi får se om vi kan locka fram någonting här i framtiden. Men du, en fråga jag ändå brinner för är ju det som vi pratade om förra veckan. Det här med spår 9 på Stockholm Central.
Ja, vad var det? Just det.
Det var ju Tumma som hade tecknamn spår 9 på Stockholm Central. Och vi resonerade, men spår 9, var är det någonstans? Är det det där Uppsala spåret? Men det är så här att det kommer ju in svar direkt på det här från troligtvis tågnördar. Det var Johan som skickade in det här. Han lyssnar på podden angående spår 9 på Stockholm Central. Spår 9 finns inte, då spår 1-8 är norrgående spår. Och spår 10-19 är främst spår söderut, samt då vissa tåg norrut. Spår 10 är spåret närmast avgångshallen och är ett speciellt spår för till exempel invigningar eller speciella händelser. Så det är skönare att säga 10 än 9, så spår 9 finns inte.
Det var som tusan. Ja, men du, alltså, tågpodden levererar.
Ja, så är det. Så är det. Nu kommer vi göra Lotta besviken. Hon kör ju tåg och hon blev lite besviken. Hon har skickat ett argt mejl till dig, hörde jag i veckan.
Ja, hon sa betraktade som ett argt mejl att det inte var någon tävling som avslutade veckan. Och vi får väl säga till Lotta och alla andra att vi skippar tävlingen den här veckan också och lovar att återkomma med den nästa vecka.
Ja, nej, men då är vi rätt på det. Vi gillar liksom när det går jämnt upp. Vi kan inte bara skippa det en vecka, vi måste skippa det två. Så nu är det jag som kommer ha en tävling till dig nästa vecka. Så är vi rätt på det, så att säga.
Underbart.
Ja, nu har vi blivit långrandiga igen. Men innan vi avslutar här så vill jag faktiskt lyfta in vilket jäkla jobb de har ändå gjort på SHL. Det kom ett mejl här i veckan där damm ner att de hade gjort 41 förändringar i spelschemat. Och då får ihop det genom att förlänga grundserien i 9 dagar. Alltså, det jobbet som de gör både i Hockeyallsvenskan och SHL, det måste vara helt sjukt.
Ja, de har ju rutin från i fjol och de trodde väl aldrig de skulle hamna i det här läget igen. Men nej, det är faktiskt imponerande starkt av både SHL och Hockeyallsvenskan.
Och där känner jag att då är vi färdiga för den här veckan. Och ja, vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi igen om en vecka.
Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.